Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter ur ett journalistiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag heter Tobias Henriksson. Den här podden görs i samarbete med er lyssnare. Om ni gillar den här podden och vill höra mer av mig, gå gärna in på patreon.com/tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Det är alltså patreon.com/tankom. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Om ni inte har möjlighet att sponsra får ni gärna dela med er till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com/tankom.se. Och går du via Facebook-appen, sök på Tänk om och leta efter PRS Medias logotyp. Och precis som vanligt så samarbetar vi med Acast. Så ni som har Acasts app kommer att kunna se bilder under tiden ni lyssnar på oss. Som hjälper till att förklara skeenden och uttryck i det här avsnittet. Appen finns att ladda ner helt gratis på Apple Store och Google Play. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. De här nationalsångerna känner ni säkert igen och de får introducera oss till dagens ämne som kommer att omfatta både Kanada och Sovjetunionen. Det är 1987 och det kalla kriget pågår för fullt mellan framförallt USA och Sovjet. Båda länderna vill hävda sig och visa att man är det starkaste landet av de två. Men det är inte bara i världspolitiken som det här fenomenet finns. Även i sportens värld är det spänt. De två dominerande länderna i ishockey, alltså just Kanada och Sovjet, har länge haft en maktkamp om vilka som är de allra bästa. Den här kampen kom att spåra ur totalt under ett hockey-VM för juniorer i tjeckoslovakiska Piestany 1987. Och det är här som dagens konspirationsteori får sin spridning. Ni kommer snart att få höra en person som var med på plats berätta om hela förloppet. Men först en snabb resumé. 1987 spelades junior-VM som en rak serie där det alltså inte förekom något slutspel eller liknande. Det var helt enkelt en tabell likt den vi ser i dagens grundspel i SHL. Inför den sista matchen mellan Sovjetunionen och Kanada hade det senare laget möjlighet att ta medalj, medan ryssarna inte hade något att spela för. Efter en mycket ful och gruffig match urartade allt i den andra perioden. Ett stort slagsmål utbröt på isen och snart var samtliga spelare, även de som tidigare satt på bänken, inblandade. Domarna hade inte en chans att stävja bråken och till slut såg arrangörerna ingen annan råd än att släcka ner i hallen så att spelarna inte såg vem de slogs med. Då trodde man att allt skulle lägga sig. Så blev det inte. Istället avbröts matchen efter att kombatanterna blivit för trötta för att slåss och de båda lagen kastades helt enkelt ut ur turneringen. Den kanadensiska expertkommentatorn Don Cherry, som ni kan se en bild på nu om ni har Acast app, kom snabbt med en konspirationsteori som gick ut på att Sovjet startat slagsmålet för att få båda lagen utkastade. Kom ihåg att sovjeterna inte kunde ta medalj och genom att se till att lagen kastades ut fick man åtminstone med sig Kanada i fallet. För ett lag som är uteslutet kan ju inte ta medalj. Sovjeterna skulle alltså inte vinna själva på det. Men man skulle inte vanäras av att se Kanada ta medalj och inte dem. På läktaren satt ett chockat svenskt landslag och såg på. Bland dem fanns den assisterande tränaren Thomas Magnusson. Honom ska jag prata med nu och tillsammans ska vi försöka ta reda på om konspirationsteorin om att slåss för att beröva Kanada på medalj är rimlig. Men först, det kommer att förekomma en del termer och liknande i intervjun som inte är alldeles självklara för er som inte följer hockey till vardags. Men oroa er inte. När ni hör det här ljudet så kommer ni att få upp en bild eller förklarande text i Acasts app som hjälper er med terminologin och händelserna i det som kallats Punch Up in Piestany. Nu går vi över till Thomas Magnusson och vi börjar med att han får presentera sig själv.
Just nu så är jag ansvarig för målvaktsutveckling på Svenska Ishockeyförbundet sedan många, många år. Jag är inne på 12:e året nu. Jag jobbar med utveckling av spelare och målvaktstränare. Jobbade innan dess med målvakter på elitnivå, framförallt i Djurgården under 24 år. Och 1987 så var jag, vid sidan om mitt jobb i Djurgården, så var jag assisterande tränare och målvaktstränare på juniorlandslaget under den säsongen. Och den säsongen som man då deltog i junior-VM i Piestany i Tjeckoslovakien, som det hette på den tiden.
Ja, precis. Det här var ju i en tid då, alltså vi pratar kalla kriget i den stora världen så att säga, men man pratar ju också om någon slags kalla kriget i ishockeyn, framförallt då jag tänker USA och Kanada på väst mot Sovjet på östsidan. Hur märkte man av det när man var där nere, att det fanns de här spänningarna?
Det är väl svårt att minnas exakt om man kände, hur man kände då i förhållande till tidigare och senare, men det var ju helt klart så på den tiden att det var väldigt spänt. Och det här började ju egentligen 1972 när NHL mötte Sovjetunionens landslag för första gången. Och sen ställdes det ju på under åren. Man hade det här Summit Series som det var ju ett riktigt krig. Och Kanada var ju på väg att förlora men vände så småningom de matcherna. Och blev ju väldigt naggade i kanten med sin stolthet. Men i och med att man vann så gick man ju på i ullstrumporna och var ganska kaxiga i internationell hockey. Även under senare delen av 70-talet och hela 80-talet fram till den här händelsen. Och det man kan säga det är ju att både det laget där och kanadensisk media och så i stort slogs ju väldigt hårt för bröstet och var ju väldigt sturska och tyckte att de var världsbäst. Det var ju deras sport och det finns ju lite grann kvar än idag här att man tycker att det är deras sport så att säga, hockeyn, och ingen ska komma och klampa in på den. Och kalla kriget satte ju naturligtvis sin stämpel på det här också. Och det såg man ju senare ända fram på 80-talet med OS i Lake Placid. Och då var det ju USA och Sovjetunionen istället. Så att det fanns ju mellan öst och väst. Det fanns ju i sporten och det fanns i synnerhet i hockeyn och i synnerhet mellan Kanada och Sovjetunionen då i hockeyn.
Ja, precis. Och den händelse som vi ska prata om idag, det är Sovjet mot Kanada i just junior-VM 1987. Och visst var det så att, eller ja, du kan kanske beskriva det, vad gällde matchen? Jag förstår ju det här kalla kriget så att säga, men vad gällde det rent poängmässigt? Visst var det så att Ryssland hade väl egentligen, eller Sovjet hade väl egentligen inget att spela för i den matchen, eller hur?
Nej, de var redan borta från turneringen. Jag tror att det var en sjätteplats eller någonting som redan var vit för dem med tanke på hur det såg ut i poängställningen. Medan Kanada hade ju allt att spela för. Det var ju så att de kunde till och med ta guld. Om de vann med 5 mål eller mer så skulle de vinna guldet. Vann de matchen med mindre än 5 mål skulle de ta silver. Men de var redan i princip klara då för en medalj. Så de hade ju allt att spela för och Sovjetlaget hade egentligen ingenting placeringsmässigt att spela för. Men de spelade ju för sin heder och som sagt, de vill ju absolut inte förlora mot Kanada.
Men det som hände då var ju att den här matchen uratade ju i ett fullkomligt slagsmål mellan de båda lagen där i stort sett alla spelare var involverade och både Kanada och Sovjet blev ju uteslutna ur turneringen helt enkelt. Men visst var det så att du var på plats där. Hur upplevde du matchen som sådan?
Det var ju så att den här turneringen spelades på flera orter i jag tror att det till och med var i nuvarande Tjeckien och Slovakien, alltså i olika delar av landet. Och vi hade en bra bit att resa efter den avslutande matchen vi hade spelat. Men vi var där i tid. Jag var inne och tittade på den här filmklippen. Det finns till och med bilder där svenska laget står på läktaren. Så att vi var där hela laget. För vi ville ju uppleva den här avslutande matchen. Och vi visste ju också att det skulle bli prisutdelning och sånt. Och vi hade ju spelare som skulle eventuellt bli utnämnda till turneringens spelare och sånt där. Va? Så att vi var där allihop. Och i och med att vi hade spelat mot de här båda lagen. Och det hade varit en nästan eskalerande situation i turneringen runt Kanadas lag. De hade bland annat några matcher tidigare så hade det varit slagsmål på uppvärmningen mot USA. De hade fått spelare avstängda så de visste ju reglerna så att säga som sa att för fighting så var det matchstraff och därmed blev man avstängd också så att man kunde inte fortsätta spela den matchen. De hade fått spelare avstängda i match efter den de hade spelat där också. Så att de visste ju läget och vi visste läget och det vi upplevde på plats det var också att det här eskalerade i den här matchen. Man såg ju ganska tidigt att det här måste någon ta tag i och det låg väl egentligen på domarteamet som tyvärr i det här fallet var ganska orutinerat. Det var en finsk linjeman som jag tror hade en hel del rutin. Det var en polsk linjeman som jag uppfattade redan då, sett senare, inte hade särskilt mycket pondus. Och så var det framförallt den norska huvuddomaren, Rönning tror han hette.
Ja, det stämmer.
Som var ju på en nivå, han hade dömt internationella matcher. Men just den här typen av match skulle man kanske ha valt ett annat domarteam. Därför att redan från början så var det väldigt mycket hugg och slag. Det var framförallt mycket efterslängar. Så fort det var en situation så var det handskar upp i ansiktet. Det var slashing tillbaka och det var knuffar. Och det var ganska smutsigt. Och det här eskalerade ju under matchen. Och det såg man ganska tydligt. För det började med att det var något slag tillbaka och sen var det nog med det. Men det blev flera gånger under matchen, framförallt i andra perioden. Så blev det ju alltså rena slagsmål. Och det blev några utvisningar, men ganska få. Så att det blev inget riktigt stopp på det här som så småningom eskalerade i en situation där en spelare ger igen efter en situation och någon annan griper in, en tredje kommer in och sen så var det ju full slagsmål på banan där alla fem spelarna från varje laget slogs med varandra. Och det kan ju hända i hockey, att de som är på banan slåss. Men det som hände här var ju väldigt ovanligt. För här blev ju följden sen att det kom in fler spelare på banan. Och så småningom var alla spelare inne på banan och slogs.
Hur tänker man då som svensk? För jag tänker vi har en lite annan hockeykultur. Eller hade i alla fall på den tiden som jag förstår den lite annan hockeykultur. Hur tänker man när man ser de här scenerna utspela sig? För det var ju ett krig ute på banan utifrån vad jag har sett på YouTube.
Alltså under matchen så det var extremt fult, det var extremt hetsigt. Men man tänkte ändå att det var hockey. Det var en del av sporten. Vi visste ju som alla andra att de kanadenska spelarna, de är vana vid den här typen av situationer. De är framförallt vana vid att det kan bli slagsmål om man står två och två och slåss. Men det märktes ju ganska tydligt att de sovjetiska spelarna, de var inte vana vid det här. De var ganska taffliga när det blev slagsmål. Men det som hände sen, när det blev den här bench clearingen, det vill säga att alla spelare var inne på banan, då förstod man att det här var inte hockey längre. Det här var ju krig. Det var fruktansvärt smutsigt. Det var alltså situationer där två spelare slogs mot en. Det var situationer där en spelare sitter på en annan som ligger med näsan ner i isen och får slag i nacken och huvudet. Och bland annat var det en målvakt som hoppade på en annan målvakt och brottade ner honom och slog med sin klubbhandske i nacken på den andra målvakten. Så det var ett under egentligen att det inte blev några allvarliga skador. Och framförallt när turneringsledningens lösning på problemet så småningom var att släcka ner hallen om man lät spelarna fortsätta slåss i mörker. Ja, då var det ju ännu större risk egentligen. Och vid det laget så hade också domarna gett upp. De var ju, till en början så försökte de ju ingripa. Men de var ju totalt chanslösa eftersom alla slogs med alla. Så att det slutade med att domarna gick av isen. De gav upp. Jag vet inte hur det kommunicerades med turneringsledningen. Men så småningom så försökte man släcka ljuset för att få stopp på det. Men spelarna fortsatte så slåss. Och sen tände man igen. Och när de var tillräckligt trötta spelarna så upphörde det här.
Hade du eller ni någon uppfattning om... För att givetvis blev det ju så här att man skyllde mycket på varandra, vem som startade det här. Hade du någon uppfattning om alltså vem som var så att säga den utlösande faktorn till att det spårade ur så här? Att det var tufft på plan, det är ju en sak. Men vilket lag anser du var den utlösande faktorn till att matchen spårade ur i det här jätteslagsmålet?
Jag tycker nog alltså under matchen och när det var spel, då var de lika goda kålsupare. Det som hände var ju att kanadensarna var ju inte beredda på att det sovjetiska laget och spelarna skulle stå upp som de gjorde. De hade förväntat sig att när de skulle ta upp lite handskar i ansiktet och det skulle bli lite fight, då skulle ryssarna här vika ner sig, tyckte väl de. För så var det ju på den tiden. De var inte vana vid det här, sovjeterna. På det viset så var det väl kanadensarna tycker jag var lite uppviglare i spelet då, och under matchen, och blev överraskade över motståndet, inte sportsligt utan det fysiska motståndet. Sen den situationen som var utlösande, där tror jag inte någon uppfattade egentligen då vad som hände. Men tittar man på det i efterhand så är det väl likadant där egentligen. Man kan ha olika åsikter om vem som startar och vem som ger igen. Men det är definitivt inte så att kanadensarna är Guds bästa barn. Och det som händer efter matchen, det är ju att alla kanadensare, med något undantag av någon objektiv tv-reporter, så börjar de ju söka felet hos ryssarna. De börjar direkt lägga skulden, och det är ju allt ifrån tränaren som blir intervjuad efter matchen, det är materialaren som blir intervjuad, det är spelare, det är expertkommentatorn som direkt börjar söka felet hos de sovjetiska spelarna, och inte minst då experten hemma i tv-soffan i Toronto som var Don Cherry, som var känd redan då och är fortfarande känd som en otrolig patriot. Han är väl en av de största patrioterna inom kanadensisk hockey, som alltid hyllar det kanadensiska, alltid tar fram det positiva hos de egna pojkarna, och han gillar framförallt de här unga juniorkillarna, deras entusiasm och allting. Och alltid uttrycker sitt i det närmaste hat mot allting som inte är kanadensiskt. Och allra helst då det här som företrädde kommunismen på den tiden, öststaterna. Så han var ju otroligt färgad och direkt hoppade på det tåget då. Titta, vad synd om våra grabbar som utsätts för det här, och de måste ju stå upp och de måste försvara sig. Det är självklart, vi måste försvara att de fick försvara sig. Men så var det ju inte, så var det ingen som uppfattade där att det skulle ha varit någonting som ryssarna eftersträvade att få till den här situationen, utan det var ju en del av en hockeymatch.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
När man tittar på matchen och så ser man, ja, efter spelet då, Don Cherry sitter och pratar om just det här, att det skulle vara, och det här är en av anledningarna till att vi pratar om det just i den här podden också, att det skulle vara en slags, vad ska vi säga, en överenskommelse, för att Ryssland hade ingenting, eller förlåt, Sovjet hade ingenting att spela för, alltså kunde man lika väl se till att få båda lagen utkickade, för att i alla fall inte ärkefienden skulle få medalj. Alltså den teorin, den det är inget du köper eller?
Absolut inte under några omständigheter. Alltså, så funkar det inte i hockey. Alltså, man kan inte planera på det sättet. Man kan inte styra över 20 spelare i ett lag på det sättet och förvänta sig få en sån effekt. För det beror ju dessutom på vad man får för respons från motståndaren. Och det kan man ju aldrig förutse. Utan allt som handlar om konspiration tycker jag bygger på att kanadensarna direkt, alla i stort sett, började söka fel någon annanstans för att hitta ett försvar för att man hade varit inblandad i den här typen av aktivitet.
går man in på efterspelet så blev det ju så att båda lagen blev utkastade ur turneringen helt enkelt. Hur skulle en sån situation hanteras som idag till exempel? Är det alltså att utesluta lagen som är det enda rimliga? För de hade ju, vad jag förstår, inget material att spela med i eventuella kommande matcher liksom.
Nej, där är jag ingen expert på hur regler har utvecklats sedan den tiden och exakt hur det ser ut idag. Men det som gällde då i alla fall, det är jag helt övertygad om, det var ju att fighting på det här sättet, innebar uteslutning från match. Så att då blev man, det blev ju matchstraff, och då var man tvungen att gå till omklädningsrummet och byta om. Och eftersom i stort sett alla spelare, det var ju bland annat en kanadensare som fick mycket kritik av sina lagkamrater efteråt att han inte slog, så han satt kvar på bänken. Turcotte var det väl, tror jag. Turgeon. Exakt. Så att han och jag tror det var två av målvakterna blev ju inte diskvalificerade, men alltså alla övriga spelare fick matchstraff. Och då går det inte att genomföra en match. Det var ju odiskutabelt att det här skulle bli resultatet av det hela. Och hur det har utvecklats med hockeyn och om det här skulle hända igen, det vet jag inte riktigt. Om vi skulle få samma scenario. Men jag hoppas ju att det aldrig händer igen, och jag förväntar mig nästan också att det inte ska hända. För det här har ju fungerat som en form av avskräckande exempel ända sedan dess.
Jag tänkte, när vi pratade tidigare här inför intervjun, så pratade vi om hur det här påverkade tabellen sen. Och där hade ju du en intressant kommentar, för att kan vi börja med helt enkelt, hur löste man det här nu då? För att som jag förstår det, om det är så att två lag kickas ut ur turneringen, så ska de andra lagens matcher mot dessa lag inte räknas med i tabellen helt enkelt. Men vad kom Internationella Hockeyförbundet fram till där?
Jag vet ärligt talat inte om det fanns något prejudikat på det här, hur en tabell ska räknas ut. Men det som skedde här, det var ju att man hade ett direktoratsmöte, som det heter, att representanter från alla länder och representanter från Internationella Hockeyförbundet, det var ju dåvarande ordförande Günter Sabetski som var högdjuret där på plats. De hade ett möte, ett så kallat direktoratsmöte direkt, där man på plats bestämde att nummer ett, vi ska inte fortsätta matchen. Nummer två, vi ska utesluta lagen. Det kom man överens om ganska snabbt. Det var väl egentligen i stort sett att alla höll med om det. Det var kanadensiska ledaren där som hade lite grann att säga emot det. Men också egentligen insåg det här. För det var en rätt vettig person vid den tiden. Jag såg han fanns också med på de här YouTube-klippen. Men sen kom man till det svåra. Hur skulle man räkna ut den här sluttabellen? För det fanns, vad jag förstår, inget sådant här exempel sedan tidigare. Och då, det beslutet som kom efter ganska lång tid, när man hade först ajournerat mötet och vi satt och väntade hela laget där på läktaren, och vi hade en representant som kom och under hans informerade lite grann, men sen så kom det här beslutet att då blev beslutet i alla fall att man tog bort de här lagen, man diskvalificerade dem från turneringen. Men de fanns fortfarande med i turneringsstatistiken så att vidare att de fanns i tabellen där det står att de är diskvalificerade. Vilket innebar att det står att de har noll poäng helt enkelt. Men man fortsatte i tabellhänseende att räkna med deras matcher mot de övriga lag som redan var spelade. Och det innebar då en sluttabell där Finland blev världsmästare. Jag tror Tjeckien fick väl silver och Sverige fick brons. Ett annat scenario hade ju varit att de här lagen som blev diskvalificerade, deras matcher skulle totalt räknas bort. Samtliga matcher, eftersom de fanns ju egentligen inte kvar i turneringen. I vissa sammanhang så har det ju publicerats tabeller här där de här lagen är helt enkelt strukna, Kanada och Sovjetunionen. Då har vi en tabell med sex lag, men samtliga har spelat de sex lagen har spelat sju matcher var, vilket är ju egentligen väldigt, väldigt märkligt att man spelat mot lag som inte fanns i turneringen. Så då var ju ett alternativ som naturligtvis de svenska ledarna stred väldigt hårt för de hade ju räknat på det här. Det var ju att stryker man lagen ur turneringen, då måste man också stryka alla resultat som har gjorts i turneringen med de lagen. Och hade man då räknat om tabellen, då hade Sverige vunnit guld. Så det var ju ganska viktigt för Sverige. Men det var inte så många andra som höll på den idén, för att det hade inte alltså, gynnat någon annan. Så att, det blev så att Finland vann sitt första JVM-guld. Och Sverige då som sagt var brons, och hemmanationen Tjeckoslovakien som det heter då vann silver.
Kände ni en orättvisa i det här, eller kunde man ändå leva med att när nu situationen var så extrem så var man tvungen att hitta extrema sätt, eller hur kändes det efter?
Jag tror att då på plats så väcktes det ju ett hopp ifrån våra överledare där, att nu resonerar vi om det här med sluttabell, och ett alternativ är det här. Det vill säga att vi skulle kunna stå här som världsmästare. Och det kändes ju på ett sätt inte riktigt bra att bli världsmästare på det sättet. Att lag utesluts. Samtidigt blir det ju ett hopp om att här har vi chans att vinna ett VM-guld. Så att när det slutliga beskedet kom sen, då var det en viss besvikelse att det här guldet blev till brons istället. Men sett ur med ett historiskt perspektiv så det här var kanske minst lika logiskt, men det känns ändå tycker jag personligen lite märkligt med det här förfarandet då, att man har en serietabell, för det spelades i serieform här, där man har sex lag, men de har spelat mot lag som inte finns kvar i turneringen. Så att det hade man kunnat gjort på två olika sätt, och vi var på the losing end som man säger.
Någonting jag tänkte, vi pratade ju lite om domarteam och sånt här, och det var ju Hans Rönning då som var huvuddomare från Norge. Hur hade man kunnat göra någonting annorlunda från arrangörernas sida för att få in en mer rutinerad domare? Jag tänker att sätta en tjeck som domare till exempel, eller tjeckoslovak då, hade väl kanske varit dumt med tanke på att Ryssland bättre lagen. Att sätta en amerikan som domare när Kanada spelade hade väl förmodligen också väckt uppmärksamhet, eller hur hade man kunnat lösa den situationen bättre, tycker du?
Ja, framförallt så tycker jag man skulle ha gått på, med tanke på hur det hade sett ut i turneringen, så tycker jag att man skulle ha valt en rutinerad domare. Och nu tog man ju en västeuropé i det här fallet då, som kanske stod lite grann mitt emellan Öst och Nordamerika. Det hade ju kunnat varit en svensk till exempel då. Lika gärna. Det hade nog kunnat vara en tjeckoslovak också. Och framförallt så tror jag det bästa i en sån här situation, det hade nog varit om det hade varit en amerikan. För att jag tror det, för att de var nog de mest rutinerade och bästa domarna, som det ofta är. De skickar ofta liksom hög kvalitet på domare. Nu har vi väldigt bra nivå i Sverige nu för tiden. Men jag kommer inte ihåg vem som var representant på den här turneringen faktiskt. Men vi tror ju ofta här att en amerikan skulle då kanske vara lite partisk åt Kanadas håll. Men det är ju oftast nästan tvärtom. Kanada vill oftast inte ha amerikanska domare. För de tycker, det är ju som Sverige och Finland ungefär. Vi skulle inte gynna varandra. Kanske i Melodifestivalen eller slager EM, men inte i ishockey. Och där är ju intressant med Don Cherry, som i någon av intervjuerna, eller någon del av intervjun efteråt, så det första han säger är att han hyllar ju ryssarna för att de stod upp. För det är ju hans hockey så att säga. Jag hade förväntat mig att de skulle vika ner så att de skulle backa undan, men nu stod de upp och det skulle de ha cred för ungefär. Men sen så söker ju han liksom alla andra, eller väl, de allra flesta söker ju också det här halmstrået att de slåss ju egentligen inte, ryssarna, utan de använder klubborna och de spirar och de sparkas och de gör, och det kan jag inte se någonting av egentligen, att det var någon skillnad på Kanada och Sovjetspelarna där.
Men alltså, jag tänker på det, var du med kommande turnering och sånt sen också, eller? För jag tänker hur påverkar den här situationen kommande JVM-turneringar?
Ja, det var ju rätt intressant, därför att det blev ju då en avstängning, som sagt, på de här spelarna för den här turneringen. Kanadenska coachen blev ju avstängd väldigt länge, och jag tror att han blev avstängd på hemmaplan också faktiskt. Det var inte bara internationella förbundet som stängde av honom. Så han blev rätt hårt åtgången efter det här, Bert Templeton. Medan däremot assisterande tränaren Pat Burns, han blev ju hyllad NHL-coach så småningom. Så honom gick det bra för. Men när sen turneringen skulle spelas året därpå, då pratade man ju inför den om att skulle det här få konsekvenser på något sätt. Och då visade det sig att det var ju flera av de här spelarna som var med i Pjestan i Tjeckoslovakien. De var ju sen med i turneringen efter. Det är lite intressant, eftersom idag så är det så att vi har ju svenska spelare som har blivit avstängda från JVM-turneringar, eller under och framförallt efter JVM-turneringar, för att de har skämt ut sig och kastat upp medaljer på läktaren.
Ja,
och egentligen några av dem bara tagit av sig medaljen, och det leder till att de blir avstängda år framåt. Så det är väldigt skillnad på konsekvenser. Men det som skedde, det var ju att den turneringen, om jag inte minns fel, jag var inte med, men jag tror att den spelades i Sovjetunionen i Moskva, och Kanada vann. Så att det fungerade väl förmodligen som rätt bra tändvätska för Kanada att visa sig från en annan sida. För jag uppfattar också av historien att där var det väl inte alls lika smutsigt som det hade varit året innan. Men jag tror också att jag läste en artikel som en av journalisterna i The Hockey News, som är ansedd kanadensisk tidning, som har en väldigt, väldigt nyanserad bild av det här och också beskriver vilken enorm konsekvens det här fick för hockeyn i Kanada. För det här var ju en väckarklocka verkligen, precis som det var en väckarklocka 1972 att det fanns andra länder som kunde spela hockey och mäta sig med Kanada. Så var det här en väckarklocka att vi kan inte hålla på och spela hockey som vi har gjort här och blanda in de här smutsiga delarna i spelet på det här sättet, utan vi måste tänka över hur vi spelar. Och där fick det ju positiva konsekvenser för kanadensisk hockey. Och framför allt det fick konsekvensen, det var ju att Kanada började satsa på det här med junior-VM på ett helt annat sätt. Kanadenska förbundet la helt andra resurser på det, och så småningom blev det ju också den konsekvensen att man fick med de bästa spelarna. För det hade man inte vid den här tiden. Man hade inte sina bästa spelare med. Utan man hade juniorligor som spelade under tiden, så att man hade lag som man inte kunde plocka spelare ifrån för att de var upptagna av spel hemma. Och det gjorde ju också att det var en särskild typ av spelare som kom med, och det var i vissa fall inte de skickligaste spelarna som kom med. Men det blev det så småningom efter det här.
Innan vi avslutade intervjun med Thomas frågade jag om det var något han ville tillägga. Och det visade det sig vara.
En väsentlig del i det här med kanadensarna börjar skylla på ryssarna och att det skulle ha varit en konspiration och att det var planerat, det är ju att man väldigt snart efter matchen hör från egentligen alla inblandade och även kommentatorer att det var ryssarna som lämnade båset först. De här fem spelarna som slogs ute på isen, det var ju hanterbart för domarna. Och det kan ju uppstå i hockey. Det är inte vanligt, men det kan uppstå. Men just den här benchclearingen, det är det som får så här dramatiska konsekvenser. Och då bör man direkt peka på, där hör man ju efter matchen direkt att tränarna, när de blir intervjuade och materialer och så här. Ja, men det var ju ryssarna som hoppade över sargen och in på banan först. Och där börjar man ju direkt till och med säga att det var, jag såg ju hur tränaren knuffade in spelarna så att de skulle snabbt in. Och det där har ju blivit en utbildning efter. Och det hakade ju man redan från början på i, borta i Toronto när Don Cherry skulle kommentera det här. Och gick man ju på de uppgifterna. Men lyssnar man noga så var ju från början så var inte kommentatorerna helt överens. Den ena säger att jag såg inte vilka som hoppade först. Och så säger den andra, nej men jag såg att det var ryssarna så att det är klart var deras fel. Och sen har man ju byggt vidare på den myten genom de YouTube-klipp som finns som bygger på den kanadensiska tv-sändningen. Men då hör ju till saken att innan det här händer så går ju de till reklam. Så att själva situationen som uppstår har ju aldrig figurerat på internet vad jag har sett. Men nu när du kontaktade mig så började jag leta lite noggrannare och hittade ett klipp från tjeckisk tv. Som jag också har spelat upp för en person som pratar det språket. Och där kan man ju både se och höra väldigt tydligt att den myten kan man ju ta bort direkt. Därför att då ser man ju att först så hoppar en kanadens, alltså man ser inte det ryska båset så man kan inte se om någon har hoppat in på isen. För det ser man inte i bild. Det kan ju till och med vara fler ryssar som kan vara inne på isen. Men det man tydligt ser på klippet är att en kanadensare är väldigt snabbt inne och han åker ju ner och deltar. Så att de är ju redan en man mer som slåss. Plus att det är fyra till så att man är egentligen fem man för mycket som deltar i slagsmålet. Innan man överhuvudtaget ser någon rysk spelare i bild. Och då när de kommer in i bild då står det fyra kanadensare till på blå linjen och försöker stoppa och ta tag i de ryska spelarna. Så att det som går att se på bild om man nu skulle vilja gå så långt som man börjar titta på de filmklipp som finns. Det kan ju ta bort den myten direkt att det påverkar situationen i alla fall det sovjetiska laget och deras tränare skulle ha gjort. För att det som först händer nere i zon där de blir innumerärt överläge i slagsmålet kanadensarna, det är väldigt, väldigt uppenbart. Och de försöker dessutom förhindra de här sovjetiska spelarna att ta sig dit och kunna delta. Sen väljer du in spelare. Men det man ser i bild så är det åtta kanadensare inne på isen innan man ser någon sovjetisk spelare överhuvudtaget komma in i zonen där det här slagsmålet sker som då sker ner i ena hörnan. Så att det är en ganska väsentlig del av den här mytbildningen tycker jag. Men som sagt, det klippet har jag aldrig sett tidigare förrän jag började grotta lite närmare i det här.
Men vad bra, då har vi ju tittat på de här teorierna och vi har kunnat avfärda. Det är ju precis det den här podden är till för, så det är ju suveränt.
Ja, det känns som att jag kunde avfärda den här i alla fall.
Så där har ni slutsatsen från en som var på plats. Konspirationsteorin om att Ryssland startade hockeykriget för att Kanada inte skulle få medalj är alltså krossad.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men vad tycker ni om den här teorin och om det här avsnittet? Gå in på facebook.com/tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen för att diskutera dagens avsnitt. Tänk om finns också på Instagram, men då under företagsnamnet PRS Media med små bokstäver och ett ord. Det här var det tredje fullängdsavsnittet av podden Tänk om, som görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Vill du stötta oss och se till att vi kan komma ut med nya avsnitt oftare? Gå in på patreon.com/tankom och skänk en summa som podden får per avsnitt. Till sist ett poddtips. Thomas Magnusson, som medverkade i dagens avsnitt, driver en egen podd inriktad på ishockey och då främst målvaktssidan. Vill ni lyssna på denna? Gå in på swehockey.se, alltså swehockey.se, och sök på målvaktspodden. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Ni hörde också Kanadas och Sovjetunionens nationalsånger i början. Till sist, ett stort tack till Acast som distribuerar den här podden. Och ett stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.